Man får inte luras in i att tro att det här liksom är någonting nu och liksom blir för förtrolig direkt, utan det gäller att hålla på sig och inte ge liksom för mycket.
Och inte bli attached, för man blir bara besviken.
Ja, och att ha många samtidigt. Det gäller att ha många på en gång, för att annars går det, annars blir man desperat och då känner de att man är desperat.
Roligt.
Och då
får man det ingenting. Kommer jag prata om.
Att bli desperat.
Nej, att ha många samtidigt.
Ja, härligt.
It's all connected.
Ja, nej, det är verkligen det som jag är. Där är jag nu. Går runt och jämför cykelförråd. Och, det är toppen. Public cervix, public cervix, public cervix, public cervix. Det blev lite Emily Lönneberg av det hela.
Välkomna till podden Public Cervix med Hyckel. Nu är det på näst sista avsnittet för den här säsongen. Och vi hoppas ju som sagt verkligen att vi ska kunna köra en till. Så nu låter det som att jag ska avsluta. Jag börjar om. Välkomna till podden Public Cervix med Hyckel. Det här är näst avsnitt. Nej,
det här är nästa avsnitt.
Här kommer nästa avsnitt. Här är näst sista avsnittet för den här säsongen. Det här är
jättefint,
Amie. Ja, tack. Hur mår ni? Jag kan börja. Jag har varit på botten och vänt. Vi skulle spelat in det här för nästan en vecka sedan, men vi fick skjuta upp det för att förra gången vi spelade in, då var jag förkyldast i hela världen. Den här veckan har jag varit magsjukast i hela världen. Och jag har varit så sjuk. Åh, så dåligt.
Du har varit så sjuk.
Ja, det har jag. Jag ska bespara er detaljerna, för att de är inte roliga för någon. Men jag vill ändå bara lyfta fram det positiva i det här, för att jag har i nästan 2,5 dygn fått ligga och kvida på badrumsgolvet ensam, själv, i lugn och ro, utan att också till exempel ta hand om ett barn. Sen gick det över, för sen ringde förskolan och jag var tvungen att på skakiga ben sätta mig i bilen och åka och hämta honom. Så då var det liksom över. Men det är ju en lyx som småbarnsförälder att få spy i fred, har jag förstått. Så det var härligt. Hur mår ni?
Jag mår bra. Jag heter Hanna. Solen skiner, snön smälter. Nu jävlar måste vi ha vår. Jag är less på det här.
Jag heter Jenny. Jag har också sol och jag har helg. Och jag har precis kommit ur en spelperiod när vi har gjort Julius Caesar på min teater. Så då har man jobbat mycket helg och kvällar. Och nu har jag människotider igen, som jag kallar det, kontorstider. När man är ledig på kvällar och helger. Så nu har jag 2 dagar ledigt. Sammantaget. Ah, det är så himla skönt. Men jag är fortfarande glad.
Cecilia kommer snart med oss igen.
Vad heter du, Ami? Såg du det?
Nej, men det sa jag kanske inte. Jag heter Ami. Ja, men, oj, medan vi väntar på Cecilia så kan jag kan berätta en liten anekdot från veckan som har gått. Alltså min vecka, min magsjuka vecka. Men jag blev sjuk på måndagen. På onsdagen fick jag åka och hämta min son från förskolan. Och onsdag kväll så kommer min sambo hem med feber och frossa. Och vi tänker att nu är det hans tur. Åka in. Och jag har liksom precis kunnat röra mig från totalt horisontal läge till någon slags 45 graders lutning i soffan. Men jag vet ju vad han ska få gå igenom. Eftersom jag precis har varit där. Och jag vet att det inte är kul. Så jag tar mig samman. Sätter mig upp i 90 grader och säger: älskling, gå och lägg dig i gästrummet. Jag tar läggningen. Jag tar natten. Ta med dig en hink. Så ses vi imorgon och så hoppas jag att, och han är så hela tiden, men det behöver ju inte bli, det behöver inte bli någonting så här, nej absolut. Och han är i förnekelse, jag förstår ju det. Så jag säger, nej det är klart att det inte behöver, men ta med dig ett glas vatten och en extra kudde. Men jag tar barnet. Jag har ju 0% överskottsenergi för just detta uppdrag, men det är bara att göra, för jag vet ju vad han ska igenom. Så vi gör det. Jag tar läggningen, jag tar natten, får sova lite sådär halvtaskigt för barnet vaknar ett par gånger. Men känner mig som såhär, en bra en bra människa som ändå gör det här för min livspartner. Vaknar nästa morgon. Barnet är frisk som en nötkärna men får inte gå till förskolan. Sambon är också frisk som en nötkärna. Han har sovit jättegott hela natten i en egen säng i ett eget rum. Febern är borta. Han har inte spytt. Han mår hur bra som helst. Och det unnar jag ju verkligen honom. Det är verkligen, verkligen inte så att jag önskar någon den här veckan som jag har haft. För att, nej. Och särskilt inte min far till mina barn som också ska hjälpa mig ta hand om sagda barn. För det skulle också bli obekvämt för mig om han däckade. Men ändå. Det är någon slags orättvisa. Kan jag ändå känna att det är.
Men fint, rätt in på karmakontot, Ami.
Där, ja, jag kände det. Att det här var en plusinsättning. Man kanske inte får säga så för att då räknas den inte. Men jag vill ändå bara berätta att sån är jag.
Himla fint.
Kvar att presentera sig. Välkommen in.
Ja, tack. Hej, hej. Jag heter Cecilia. Jag är med i den här roliga podden Public Cervix av Gycklagruppen Hyckel. Public Cervix. Public, 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 public service.
Vänta, jag har fastnat med en fot i en sladd. Förlåt, Kristoffer.
Det är alltså på grund av sånt här som det ska bli så. Patreon. För vi behöver kunna betala Kristoffer för att vi ska kunna fortsätta podda. Ja. Så bli gärna det.
Perfekt att lägga in det i en bit som ska kläppas bort.
Ja, men det vet man aldrig. You never know.
Jag vet aldrig med Kristoffer.
Okej, ni kanske inte blir superfånade, men det kommer handla om pendling. Men det är sista saken jag ska säga om. Nu blir det ingen mer om pendling. Jag har bara en sista grej, sen så lägger vi det här bakom oss och går vidare.
Har du sagt upp dig?
Från pendling.
Ska du flytta till Uppsala?
Åh gud, jag blir så nervös. Jag är så,
det
måste
det
säga
var inte lösningsstorien.
Jag kan inte vänta. Nej, jag har jättemycket ångest.
Jag ska inte flytta till Uppsala.
Alltså.
Och jag har inte sagt upp mig. Nej, men då tänker jag, det är inte det som är planen. Och det är inte det jag tänkte säga heller.
Jag tänker bara att det här är inte sista.
Okej, jag har en sak om Knivsta som jag behöver ta upp vid något tillfälle. Men sen bör det vara helt slut. Nej, men Cecilia, det här, du behöver inte vara nervös. Det här är inga dåliga grejer.
Du
det här
är helt smättig.
Ett litet förbättringsförslag på pendlingslivet. Inget mer. Så att det absolut, absolut sista var... När jag pratade om det senast, det vill säga förra gången, så tog jag upp att det finns folk som använder T-centralen på fel sätt. Och specifikt så tänker jag då på den här biten som jag kallar för kött E4-an, som då är vägen från tunnelbanan till pendeltågen. Och de här människorna som gör lite fel, de tänker liksom med att det här är platsen att använda till myspromenader, att flanera, samlas i stora grupper, gå långsamt på bredden, stanna upp och mejla kompisar och gå på dejt och rasta hunden och generellt bara gå så jävla jävla långsamt. Och det är ju fel. Men nu när jag tänker vara lite mer lösningsorienterad så har jag ett förslag, ett förbättringsförslag. Och ni vet, i simhallar så finns det olika spår. Motionsspår, lekdamm och relaxpool och sen så finns det tävlingssimmarfilen. Eller hur? Och så en annan sak som jag har hört är att vissa butiker har infört en långsam kassa där man kan vara jättelångsam och så snicksnacka med kassören och betala med enkronor eller vad man nu vill göra. Och att det är helt okej, för där kan man liksom stå och hänga hela dagen om man tycker det är kul.
Ja, älskar det.
Eller, ja, det är väl jättefint. Men ja, man kanske inte alltid är den som vill stå i den ofrivilligt. Nej. Så jag tänker så här, jag tänker föreslå en relax snicksnacke spår på kött E4. Att man då, man har, det kan ju vara ett ganska smalt spår, för det är redan ganska trångt på kött E4. Men, och de kan ju gå på rad, för de har ju liksom ändå inte särskilt bråttom då bevisligen. Men eventuellt så kan ju det här spåret som de långsamma kan gå i, den skulle vi ju egentligen kunna leda ut ur byggnaden. Och då kan de mejla varandra och stå på bredden och vagga runt hur långsamt de vill och snicksnacka med varandra utan att störa oss andra, tänker jag. Och då oss andra, eller vissa av oss, tänker jag.
Er andra köttfarkoster.
köttfarkosterna som är på en elitpendlarnivå. Tänkte jag också införa en elitpendlarspår.
För himla bra. För advanced pendling. Vad finns det för kriterier för att man ska få bli elitpendlare?
Jag tänker att det handlar lite om, man får liksom kvala in. Man får försöka och sen så klarar man det på en viss tid så är man elitpendlare.
Det är liksom go när man går ut ur tunnelbanan och sen off när man är på pendeltåget. Eller på perrongen. Smack.
Ja, och vi bör också ha en egen rulltrappa.
Mm.
För att då kommer ingen stå på fel sida för alla vet. Och vi vet
och rulltrappan går lite snabbare för att ni kan
den
hantera det.
Den går lite snabbare. Och till exempel på vissa linjer så finns det ju så här rullband där man går också. Vi skulle kunna ha den för att maxa prestationerna.
Mm,
så att i vårat spår, som är vadderade väggar, för det går undan här liksom. Och ingen ska skada sig så bör det vara vadderade väggar. Kanske ett spår. Och sen så också så skydda flanerarna så att inte vi liksom kör omkull dem. Och så slipper vi liksom träffas av väskor, hundar, större dejter och släktträffar och vad fan allt de håller på med. Och sen så kanske man också skulle kunna så här, samla poäng om man tar personbästa. Kanske slå av lite på priset på pendlarkort till exempel. En medalj, en krona, ett stort pris, en gala. Jag vet inte, det vore väl bara fint.
Coolt att se någon som kommer med så här pendlarkronan. I så här,
eller
bara,
hur?
Sedens älgande steg, smack, 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 fram igen.
Ja, det här är kanske en OS-sport waiting to happen. Och jag känner att jag ligger fan bra till. Alltså, om jag får bättre förutsättningar. Så att, hej och välkomna till Pendlingspodden. Pendlar i humör och till Uppsala. Public service.
Det är tur att man bara i så fall räknar folk som inte kan bete sig på T-centralen. Du tillhör ju den mycket mindre skalan, folk som inte riktigt kan bete sig i Gamla stan.
Mm, just det.
Nu pratar vi inte om Gamla stan, vi pratar om T-centralen.
Ja. Jag säger det, det är tur.
Jag är helt för. Jag är så för det här. Verkligen. Flanerarstråk. De som tror att de är bra men egentligen inte är bra. Och eliten. Just här, motionen får vara liksom de här som bara tror att de så här. Man bara, jo men jag motionssimmar. Och så vet man att det mest är plask, plask.
Precis. Vi kan också ha en plaskpool.
Men de tar sig ändå framåt.
Gör de verkligen det? Ja, vissa gör ju det.
Ja, men de tar sig lite åt alla håll. Eliten tar sig ju bara framåt.
Vi har ett jävligt riktat spår. Så är det. Tack. Public service.
Jag ska börja med att läsa upp en liten text. Tänk er att det är lite så här romantisk musik i bakgrunden. Eller ja, jag vet inte om det blir bättre, men jag tänkte att det blir kul. Män blir upphetsade av stress, medan kvinnor stänger av och blir avtända. Män får en extra sexuell kick när stressnivåerna är höga. Faktum är att de kommer binda bättre till en kvinna i en stressig och aggressiv miljö. Däremot är en kvinna mer benägen att avvisa en mans uppvaktning i en stressig miljö. Kortisol blockerar mottagningen av oxytocin i en kvinnlig hjärna, vilket stänger av en kvinnas önskan om fysisk beröring. Och om en kvinna har sex under stress kommer hon inte kunna nå orgasm medan hennes amygdala är aktiv, vilket är centrum för ångest, aggression och rädsla. Den kvinnliga orgasmen ökar faktiskt hennes chanser att bli gravid. Ur ett evolutionärt perspektiv är detta helt vettigt. Om en kvinna är stressig är det oftast en reaktion på en instabil miljö där det är en hemsk idé att bli gravid. Men för en hane är en farlig miljö ett incitament att fortplanta sig med så många honor som möjligt för att öka oddsen för hans genetiska överlevnad under tumultartade tider. Slut på romantisk musik. Jo, de är podden, nu vet du, de har ju alltså släppt andra delen av 50 skillnader mellan män och kvinnor. Och det här är en av de första punkterna i den. Om ni har missat vår första del så kan ni höra oss dissekera det avsnittet i avsnittet av den här podden som heter Upp på bergstoppen och bita av navelsträngen, vilket för övrigt är ett fantastiskt avsnittsnamn. Ja, det här, jo, men det är ju, jag fattar inte riktigt hur de har tänkt här. Eller jag förstår ju att kvinnor tänker att det här är inte en toppen miljö att avla fram ett barn eftersom vi typ håller på att dö. Men
tänker hade på att knulla då liksom?
Ja, hade det inte varit bättre att typ vi börjar med att se till att vi överlever och sen kan vi fortplanta oss. För även om han sprider runt sina gener, om alla tjejer han ligger med dör, så det kommer, ja, det är oerhört kortsiktigt. Men har ni sett serien Last of Us förresten?
Ja.
Nej.
Ja.
Här kommer tyvärr en liten spoiler alert, om det är så att du vill se den och inte vill höra det här. Det här är från, jag tror att det är typ näst sista avsnittet. Om ni inte vill bli spoilade så får ni spola fram en minut. Cecilia, du får hålla för honom. Men det är i alla fall en man som försöker att våldta en tjej mitt i ett brinnande hus. Och det är sjukt på så många sätt. Och jag och min sambo hade en lång diskussion efter det här avsnittet där han var så här, jag fattar inte hur man kan gå igång på att någon inte vill. Och det, ja, det är ju absolut en rimlig invändning. Men jag fastnade ännu mer på att jag fattar inte hur man kan gå igång i ett brinnande hus när man håller på att dö. Vad är grejen? Men uppenbarligen så har ju då han kanske läst just den här undersökningen. Bara, jag måste sprida mina gener innan jag dör. Att hon också dör, det är skitsamma. Istället för bara gå ut ur det brinnande huset först. Sen, ja, i alla fall.
Men lyssnade inte, vi lyssnade också på en podd i bilen med de här två, vad heter de, Julia och...
Ja, Louise och Julia poddar.
Ja, Louise och Julia poddar. Då de ju hade snackat med någon som sa att man inte kan bli upphetsad om man, eller liksom att
man stress upp.
Ja, att stress liksom gör att man inte tar bort, alltså man kommer inte bli kåt om man är stressad, för det tar ut varandra, för att överlevnad kommer alltid trumfa kåthet, vilket ju känns otroligt smart av världen.
Eller hur? Men enligt den här podden då så är det bara kvinnor som hellre överlever,
har överlevnadsinstinkt,
än har sex. Och vad, ja, Hanna?
Vänta nu. Stress, menar de stress som nu håller
nu pendlar vi
på?
Just i det här exemplet,
då vill männen hellre. Ja, eller menar de att man har mycket på jobbet, man har småbarn hemma, det är liksom, tvättberget växer, dammrottorna håller på att äta upp krukväxterna.
Ja, det är olika.
Det kan vara svårt för kroppen att veta vilket som är vad. Om man liksom bara är väldigt stressad, om hjärnan känner att den behöver lösa någonting, så kanske den bara, det här är ju viktigt att göra.
På dem lät det ju som att män blev kåta av stress.
Ja, av stress och farliga och otrygga miljöer.
Farliga och otrygga miljöer. Nej, det verkar jättedumt.
Ja. Ja, precis. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Men de kom i alla fall fram till en slutsats efter det här. Män hanterar stress bättre. Och varför? Varför då, undrar ni? Jo, det ska jag berätta. De fortsätter nämligen så här. Kvinnor, de känner av stress snabbare och tar hand om det direkt. De pratar med sina vänner eller söker hjälp. Män har en tendens att acceptera det som händer, söker inte hjälp, och arbetsrelaterad stress är en av de främsta orsakerna till för tidig död hos män. Det tar längre tid för män att märka av stress, och de ignorerar det, de har färre strategier för att hantera det, och de lider i tystnad för de vill inte visa sig sårbara. Så vad exakt i det här är det som är bättre? För att de kan knulla när de håller på att dö. Vad är det?
Det är så dumt. Åh, herregud.
Det som är män och bilförare. Ja, vi är med om fler olyckor och kör vårdslösa, men det betyder inte att vi är sämre förare.
Men alltså deras slutledningsförmåga. Det är ju häpnadsväckande.
Den är fantastisk. Jag fortsätter. Kvinnor vill ha mer intimitet vid sex, det vill inte män. Och det är för att det kostar mer för en kvinna att bli gravid, och hon ska bli gravid vid sex. En man förlorar inte på att ha sex. Han har allt att vinna. Så det är alltså inget risktagande alls, om vi går tillbaka till den då. Att det enda de menar att en man kan förlora, det är några spermier, och det kan han göra nya. Så att det spelar ingen roll. Det är risken att typ bli pappa mot sin vilja, att få någon könssjukdom, att tappa sin värdighet, att bli avvisad, att bli nobbad,
att brinna upp,
eller vad som kanske är största skräcken och vad största problemet också i dagens samhälle enligt många av de här, att bli falskt anklagad för en våldtäkt. Nej, men en man har ingenting att förlora. För att mannen har som uppgift att sprida sina gener. Och kvinnan måste vara mer kräsen när hon bestämmer vilka gener hon vill sprida vidare. Det är en stor investering. News flash! Kvinnor har också gener! Tänk om det kan vara så att de bara vill sprida sina egna gener vidare. Kan det vara så? De kanske skiter i vilka mansgener de stoppar i sig. De bara, mina gener är värda att dras till nästa generation. Jag behöver bara en budbärare. Om det nu absolut är genspridning vi pratar om. Det kanske bara är så att hon är dyngkåt och vill ligga. Inte vet jag. Men att det här med att kvinnor är en tom kruka som mannen planterar sina gener i. Den är väl ändå lite gammal. Ursäkta mig. Det var det jag hade att säga om det.
Väl rutet.
Ja, tack.
Ja. Det finns skillnader i hur sex påverkar en kille och en tjej. Kvinnor ska tänka sig för innan de lägger sig i säng med någon, och det är väl helt vettigt att de inte bara ligger runt med vem som helst. Det här är så citat från podden. Och då hjälper det ju såklart att män har lättare att bli sexuellt upphetsade än kvinnor. Centrum för sexuell prestationsångest i hjärnan är mindre hos män än hos kvinnor. Och om kvinnors amygdala är aktiv kommer hon ha svårare att bli upphetsad. Ja, det är där huset brinner. Hon måste vara i ett bra stadie. Kvinnor har oftare en känsla av att inte duga eller ha komplex över kroppen. Män kan ha sådär oförskämt bra självförtroende trots att han inte har en särskilt fin kropp eller sådär. Och först har jag ju försökt söka, vad är centrum för sexuell prestationsångest? Jag vet inte.
Det låter som ett ställe, ett hus där de har liksom en mottagning. Här har vi centrumet för sexuell ångest, här kommer vi, välkommen.
Jag hittar
det känns som liksom huset för storleken har ingen betydelse. Alltså man ja. Bara, nej, män har verkligen ingen sexuell prestationsångest överhuvudtaget.
Nej, det liksom... men det jag hittade när jag googlade, hittade jag en sida som heter Mäns hälsa för dig, eller manshalsafordig.se. Där man kan läsa bland annat om erektionsproblem. Och en av de vanligaste anledningarna, det är ju psykologiska orsaker. Och så står det där då att sexuell prestationsångest är mycket vanlig. Ja, så det var det. Men jag går tillbaka till att citera podden istället. Kvinnor har mer press på sig. Män är mer visuella och det vet kvinnor om. Och det är därför de har smink och grejer, opererar sig, fillers, botox, you name it. En kvinnas livmoder är dyr och mäns spermier är billiga. Kvinnor är inte gjorda för att ha sex med vem som helst. Män har lättare sex med flera av naturliga skäl. Därför krävs det inte lika mycket för att en man ska bli upphetsad. Det kan alla vara överens om. Det är viktigt att kvinnor tänker sig för. För att en man tar ju inte skada av att ligga runt. Han kan inte bli gravid. Han behöver inte tänka ett steg längre. Men det måste en kvinna. Är det en bra man kan han ha hand om mina barn. Bla-di-bla-di-bla-di-bla.
Varför ska kvinnan tänka sig för att mannen inte ska bli uppe? Alltså det är mycket, det är så... Ska jag gå runt och bara tänka på att män har lätt att bli upphetsade generellt? Det är liksom jobbliv när jag går och handlar. Ica.
Jag vet inte. Däremot så tänkte jag sätta lite punkt för den här podden och gå vidare till en voice of reason istället för den här voicen av random killgissande. Och gör en fortsättning på förra veckans dykning in i boken Testosteron Rex, som nu är min nya favoritbok. Om det är någon som hoppar in rakt i det här avsnittet, så utan att ha lyssnat på förra, det är en populärvetenskaplig bok av vetenskapsfilosofen, psykologen och professorn Cordelia Fine. Hon skriver nämligen just om det här, att myten om att spermier är billigare än ägg och därför vill män ligga runt, medan kvinnor inte vill det. Och den här vetenskapligt konfirmerade myten, den kommer från en studie med muterade bananflugor som gjordes 1948 av en snubbe som hette Angus Bateman. Och han kom då fram till Batemans princip, det vill säga att hannar får större variation i mängden avkomma än honor i de flesta arter. Följden av detta blir att hanar tjänar mer på att para sig med flera honor än vice versa, och att hanar därför konkurrerar med varandra om parningsmöjligheter. Och det här är något som har tagits för en i princip odiskutabel sanning fram tills för inte så länge sedan när två evolutionsbiologer bestämde sig för att kolla upp detta igen, eftersom den här studien, den har aldrig upprepats eller säkerställts någon mer gång. Och utan att ens göra om försöket, utan att bara titta på de data som Bateman fick fram, så såg de rätt snabbt att här är det något som inte riktigt står rätt till. Dels så har det blivit ett rätt stort urvalsfel, för att han har bara räknat de överlevande flugorna. Och han, eftersom då han har forskat på muterade bananflugor av olika slag för att kunna se vilka mutationer som lever vidare från pappan och från mamman, för att det här var innan DNA så man kunde inte släktforska. Så då jobbar han med mutationer, och mutationer kan ju leda till att livsdugligheten sänks. Så rätt många flugor dog, och de har man bara helt enkelt inte räknat, vilket ledde till att hanflugorna fick många fler barn än honflugorna, vilket ju är märkligt, för det behövs två. Och dessutom så har han bara räknat resultaten från de två sista serierna. Han gjorde 6 serier. Han har bara räknat resultaten från de två sista. Och i de 4 första så var det rätt mycket som visade på att honorna kunde uppnå större framgång i reproduktionen genom att para sig med olika hannar än tvärtom. Men de har han bara struntat i. Så att en väldigt stark bekräftelsebias där, kan man säga. Och det här har alltså påverkat forskning sen dess. I olika läroböcker om djurs beteende till exempel, så finns det bara data från de här två sista serierna. Och i forskningslitteratur så har resultaten från de första serierna praktiskt taget försvunnit. Så det som idag är sedd som en väldigt stark och vetenskaplig säkerställd sanning, och som alltså många, många andra forskningar utgår ifrån, den är helt enkelt bara resultatet av en snubbes stereotypa förväntningar på 50-talet. Och nyare forskning har tvärtom visat att promiskuitet lönar sig för både hanar och honor i ofta lika stor utsträckning i rätt många arter. Jag ska igen ta ett exempel med fåglar. Där brukar det vara rätt tydligt, det är så här parningslekar och hanarna dansar och sjunger och har fräcka fjädrar och ja, sådär. Och det finns en fågel som heter prärielöpare, det är en vadarfågel. Där hade den mest framgångsrika hannen var involverad i 80% av alla parningsakterna. Och det är ju mycket. Om man bara tittar på det så då är det så okej, snubbar får ligga. Men om man kollar med hjälp av DNA så har det hänt en del i kulisserna. Minst 59 olika hanar hade befruktat ägg i 47 olika kullar. Alltså olika ägg i samma kull kan ha olika fäder. Det fanns alltså fler pappor än mammor. Och de flesta hanarna fick bara avkomma med en hona. Men 40% av kullarna hade mer än en far. Så det är inte alltid så enkelt som det ser ut, Mr. Bateman. Nu vet du. Och det här är inte bara fåglar då, utan även däggdjur och också primater. Där undersökningar visat på en stor promiskuitet bland honor. Men av någon anledning så har detta liksom inte fått fäste. Det, antagligen för att det teoretiskt sett inte borde vara så. Och det finns ett antropologskämt som går: jag hade aldrig sett det om jag inte hade trott på det själv. Som passar rätt bra in här. Och något annat som Batemans princip har gjort, det är att faktum att även honor konkurrerar, det har kommit lite i skymundan. Ja, men ni vet, tjejer har det så himla lätt. De får alltid ligga, bla, bla, bla. Och det är ju bara helt enkelt inte sant. Och det är ju något man kan stå och skrika sig hes till en bitter incel som bara slår sig för öronen och upprepar så här mantrat, Bateman, 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 Bateman. Och tro det eller ej, men status och rang spelar roll för honor, det vill säga kvinnor, också. För hanar är också kräsna. Det är inte så att ett barn kostar ett dyrt ägg, plus graviditet och amning och vård och så vidare och så vidare, för honan, och bara en liten billig spermie för hannen. Den här föråldrade föreställningen att hanar kan producera praktiskt taget obegränsat med spermier till en väldigt liten kostnad och därmed ligga runt och göra massa barn, den är felaktig. En sädesuttömning producerar miljontals spermier åt gången. Alltså det är en biologisk kostnad för en hane att ejakulera. Och det är ingen garanti att det blir barn. Så att det är ett väldans slöseri. Och dessutom så kommer ju parningen med rad andra kostnader för massa olika arter. Det kan vara att man ska ha med sig en gåva i form av mat. Det tar ju tid och energi för de här parningslekarna. För fåglar till exempel med fjädrar och grejer, de blir ju jättelätta byten när de ska vara så där färggranna. Vissa arter kan hanen bara para sig en gång, sen dör han. Eller tappar sitt könsorgan, eller blir uppäten av honan. Så att det... Men även om han inte gör det, så möjligheten för en hane att ligga runt kräver ju en väldigt stor tillgång på honor. Tillgängliga honor. Och historiskt sett så är det ju inte så himla ofta en man har haft det, om han inte, ja men det är typ sultan och har ett harem och sådär. Och det, de flesta har ju inte haft det. För annars är de flesta honor, de är liksom redan upptagna med annat. De är gravida eller vårdar barnet som de har fått med någon annan hane. Så att, som några evolutionsbiologer har konstaterat, den teoretiska möjligheten för en hane att producera dussintals avkommor bara han parar sig med dussintals honor, den spelar ingen roll om det i realiteten inte finns så många honor att befrukta. Och om konkurrensen av de som finns dessutom är hård. För det är ju liksom inte bara för hanan att effortless knulla runt och sprida sina billiga spermier som konfetti på en mellofinal, utan de behöver ju strategier. Och den bästa strategin för hanar som omges av fler konkurrenter än honor, det kan vara att investera i bättre vapen, bättre utsmyckning eller andra egenskaper som ökar deras chanser att få para sig. Men problemet är detta, att när kampen hårdnar, alltså när vapnen blir större och större och fjädrarna blir pråligare, då gör den smarta bara något helt annat. Och jag tänker att det är väl kanske det här som har hänt då, alla stackars mansaktivister och incels, att deras manschauvinistiska attityd och värderingar tilltalar helt enkelt inte så många honor längre. Och då har de smarta männen gått och blivit feminister och får para sig. Bam! Man kan se, det finns en skalbaggeart till exempel. Där har hannarna utvecklat jättestora horn och pansarskal och de står och slåss utanför honornas ingångar och det är ett jävla liv. Men då har några andra hannar struntat i den här kapprustningen och bara blivit små och diskreta istället. Så att de smyger in bakvägen och ligger med honan medan de står och slåss utanför framdörren. Honorna verkar inte tycka att det är sämre. De tycker att det här det är nice att ligga. Och är inte alls mer intresserade av de här med stora horn som står och bråkar.
Ja, är det, inte, det finns väl någon sort, nu är det en fågel eller en skalbagge eller någonting, där vissa hannar som är små som så här låtsas vara honor för att på så vis komma nära honorna. Jajamän. Och hänga med dem. Och sen så får de ligga med oss. De bara skiter i the competition. Det låter briljant.
Eller hur? Så att det finns ju då två vägar, antingen att kapprusta eller den smartare att göra något annat. Och det här att göra något annat kan ju till exempel då vara att ta hand om sin avkomma som man har avlat istället för att bara springa runt och försöka slåss med någon om man får göra fler. Men det är en väldigt seglivad myt att kvinnor bara är intresserade av monogami och män av förutsättningslöst sex. Och det hör ju ihop med myten om att sex bara är för fortplantning. Som art så är våran sexuella aktivitet anmärkningsvärt improduktivt jämfört med de flesta andra. Inte bara det att ett normalt samlag mellan två fertila parter rätt sällan leder till avkomma. Vi har också en massa olika sex som inte kan leda till avkomma. Alltså det är oralsex, det är analsex, det är homosex, det är sex efter klimakteriet. Alltså vi håller på med massa sex som inte bara ovanligt utan som faktiskt inte leder till barn. Och då är det så att för människor, sex handlar i första hand om relationer och inte om avkomma. Och även för män. Även för män är det så att relationer är det viktigaste när det kommer till sex. Till och med män som är sexköpare så är det rätt vanligt att de går till en och samma person. Och varför gör man då det om liksom du har inga strings attached, du betalar för det, du kan, men ändå går man till samma för att det handlar om relationer. Och varför är det då så att det kan verka som att tjejer är mycket mindre intresserade av sex än killar? Det finns ju en massa orsaker såklart. Men ett växande forskningsområde pekar på att den internaliserade föreställningen om kvinnan som sexuellt passiv kan påverka kvinnors sexuella erfarenheter. Tror det eller ej. Till exempel har heterokvinnor med stark mental koppling mellan sex och undergivenhet svårare att bli upphetsade och få orgasm. Och kvinnor som tar en undergiven roll under sexakten upplever en lägre grad av upphetsning. Och dessa kvinnors otillfredsställelse minskar också njutningen för deras partners. Så det är typiskt. Kvinnor med feministiska värderingar däremot anser sig uppleva större sexuellt välbefinnande på flera fronter. De använder sig i mindre utsträckning av traditionella sexuella skript, har oftare sex för nöjes skull än för att vara till lags och upplever en större sexuell tillfredsställelse tack vare bättre medvetenhet om det egna begäret. Feminism hos kvinnor leder därför också till en större sexuell tillfredsställelse hos deras män. Win, win, win. Så killar i, nu vet du, vill ni ha ett gött sexliv, bli knullade av en feminist. Tack för mig.
Boom. Wow. Snyggt. Jävla bra. Alltså, har ni hört den här, har ni hört podden We Are Man Enough?
Nej.
Skitbra. Nej. Instagramkonto också. Det är jätteroligt. Det är två snubbar och en tjej som har en podd och ett Instagramkonto som sagt som heter We Are Man Enough. Och de, alltså det är jättekul, det är amerikanskt. Och de håller liksom på att utforska, fråga om så här, eller undersöka så här, vad är manlighet? Hur kan vi liksom utveckla det? Hur kan det bli up to date? Det är svinbra. Och de snackade i ett avsnitt om så här, det är någon kvinna som brukade jobba på en byggarbetsplats och blev så jävla trött på att alla män där gick runt och klagade till henne. Att å ena sidan så här, jag är så less på min fru och hon bara tjatar, jag är så trött på min fru. Och å andra sidan gick runt och bara, min fru vill aldrig ha sex med mig, jag får aldrig någon närhet, varför vill hon aldrig ta i mig? Och att alla också vill ha hjälp av henne och inte av varandra. Och då började de slut göra så här humorsketcher av det här och bara, men herregud. Och så hade de bjudit in henne till den här podden och hon snackade om det här med att män och samhället å ena sidan pratar om att tjejer inte kan skilja på sex och kärlek, alltså som ett fenomen. Och å ena sidan pratar man om det som en sanning och väldigt många män pratar om det, typ som de här snubbarna i podden. Samtidigt så kan män då inte dra kopplingen att om jag ger kärlek och emotionellt stöd så kommer jag få ligga. Alltså trots att den ena är en sån otroligt etablerad sanning. Att, och även som jag inte håller med om. men som är liksom att tjejer inte kan skilja på sex och kärlek. Så förstår samma män inte att om jag ger emotionellt stöd så kommer jag få ligga. Och då drog den här kopplingen till så här, om jag diskar så kommer jag få ligga. Alltså fenomenet som så här, de pratade om att om man diskar så får man ligga oftare. Och det handlar inte om att man diskar. Eller att det blir, det handlar inte om att man får det som ett reward. Utan för att om en kvinna känner att hon har tvingas ha allt hushållsarbete så känner hon sig ju inte sedd eller älskad eller förstådd. Medan om mannen tar det här och inte som en liten gåva då och då utan liksom tar hushållsarbetet så visar han ju att det spelar roll för mig att du är utvilad. Det spelar roll för mig att du får bo i en fin lägenhet. Det spelar roll för mig att du får vakna upp morgonen till ett vackert kök. Och då känner sig ju kvinnan sedd och älskad och kommer därmed vilja ha sex för att man känner sig älskad. Detsamma gäller ju naturligtvis för männen, bara att kvinnan ju gör detta redan.
Och bara det att man inte måste lägga all sin tid på att städa, diska, tvätta, se till att barnen inte river stället. Utan man kanske får lite tid till att tänka egna tankar, göra något man tycker om, göra något mysigt. Ha tid att i lugn och ro ge sin partner en kram. Det gör jättemycket för att man ska vilja ha det lite extra mysigt när man sen ramlar i säng.
Ja, men plötsligt känner kroppen inte längre att den håller på att dö.
Nej. Nej, men precis. Och att man då å ena sidan har det här. Att man liksom snackar om sig, men tjejer är så himla, de blandar ihop sex och kärlek. Och man bara, men om vi nu gör det, varför står inte alla män som vill ligga och diskar fucking disken? Varför är inte alla kvinnors golv, alla straighta kvinnor som bor med män, varför är inte golven dammsugna? Varför är det inte städat? Varför har inte någon köpt present till svärmor? För då skulle ju män, det är så himla enkelt, det är så lätt sätt att få ligga mer med sin partner om man nu har en partner. Och om man inte har en partner, att man så här, ser till att man uppfyller de kraven. För det är ju så här, att bli förstådd, att känna sig älskad är ju ett jättebra sätt att få att bli kåt och känna sig trygg.
Ja, verkligen.
Så det rekommenderar jag, We Are Man Enough, om man känner sig bekväm med att lyssna på engelska.
Och om du är man, diska mer.
Ja!
Och ligg inte i brinnande hus.
Nej, gör inte det. Herregud.
L-A-B-C. Det gäller även för sex.
L-A-B-C.
Nej,
kolla.
Aldrig.
Ligg aldrig brinnande
sex.
Ligg inte med någon innan du har kollat av livshotande läge, andning, blödning, chock.
Ja!
Ja, labs. Labs, labs, labs. Perfekt. Du får ju jingla ut dig, Ami.
Jingly, jingly, jingly.
Jag hoppas att ingen av er har missat att vi just nu rusar huvudstupa in i en klimatkris.
Har noterat.
Hör, hört det.
Man har gjort forskning. Massa jättesupermycket forskning på det här. Och världen har tillsammans kommit fram till att nu finns det absolut ingen som helst tvekan att det är vi människor som orsakar klimatförändringarna. Att jordens medeltemperatur har stigit med mer än en grad. Och så vidare, så vidare. Några forskare i Sverige har gjort en koldioxidbudget för hur mycket mer vi som bor i Sverige kan släppa ut. För att vi ska klara det gemensamma målet på max 1,5 grads uppvärmning. Och för att vi ska ha en 50-procentig chans att klara de målen. Så, nu är det mycket siffror här, men bear with me. Så skulle vi kunna släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i ungefär 3,5 år till. Och sen är det kört. Eller så får vi liksom börja leva 1700-tals liv igen. Från en dag till en annan. Eller om vi ger oss på att minska utsläppen med 21% per år. Så att det blir liksom en så exponentiell nedgång. Siktar vi mer på en linjär nedgång, då måste vi vara nere på noll utsläpp till år 2029. Det är inte jättelänge kvar. Det är 6 år på att få bort allt. Om vi hade börjat 1 januari 2022. Nu är det ju redan 2023, så då har vi bara fram till år 2027 på oss. 4 år. För att ha en 50-procentig chans att klara max 1,5 grads uppvärmning. Siktar vi på lite mer modesta 1,7 grader, 50%, att vi klarar det. Då får vi med en linjär minskning ända till 2037. Eller just det var ju ett år sedan det här gjordes. Så 2035 på oss att få bort alla våra utsläpp. Sveriges klimatmål, det är att nå nollutsläpp 2045. Så även om vi liksom gör vårt bästa som land, så har vi ju satt liksom för dåliga mål. Det går ju inte. Det är ju helt orimligt. Så, vad gör då vår regering?
It gets worse.
Ja, vi lägger ner miljödepartementet. Och säger att ja, vi minskar miljöbudgeten med 60% under mandatperioden. Bra strategi, va? Kommer gå bra det här. Vi har nog för första gången på länge en regering som kommer ha en politik som höjer utsläppen mot en trend som ändå liksom långsamt sjunker. Men redan 1988, det är 35 år sedan, hade man ett klimatmöte i Toronto. Man kom inte fram till några bindande, skrev inte på något kontrakt så här, det här måste vi göra. Men rekommendationen som kom då 88 var att alla världens länder skulle minska sina utsläpp med 20% till år 2005. Tänk om vi hade gjort det. Istället så jobbade vi med att öka våra utsläpp till 2005 med 25%. Det är därför vi har så pyttelite tid kvar nu. Vi kan fortsätta, vad var det nu? 3,5 år. Och sen är vi liksom körda. Hade vi gjort det redan för 35 år sedan så hade det.
Men visst
liksom
har Greta Thunberg stämt. De har fått igenom att de får stämma i alla fall. De har inte gjort det än, men de har fått igenom att de får stämma staten.
Ja, det är den här Aurora-gruppen, va? Aurora-gruppen som stämmer.
Och de har fått godkännande staten, att de har tillräcklig grund för att väcka. För att få göra det.
Det är så bra.
Vi har ju andra härliga saker. Sverige har ju också satt upp andra miljömål. Sverige har, jag tror det är 16 nationella miljökvalitetsmål som antogs 1999. Och de skulle man uppnå till år 2020. Det var ju lite för kort om tid, så man sköt på det till 2030. Det är nu inte jättemånga år kvar. Och av de här 16 miljökvalitetsmålen så når vi, eller är nära att nå, 4 stycken av dem. Och det är de som är skyddande ozonskikt. Ja, den krisen har vi löst. Det går bra. Det andra är säker strålmiljö. Och den är vi nära att nå. Giftfri miljö. Nära att nå. Men det är ju fortfarande så att folks kvinnor eller med livmoder som någon gång har tänkt sig föda barn fortfarande inte får äta viss fisk från insjöar och Östersjön. För att det är så mycket gift i dem. Att det är farligt för barnen. Och frisk luft är vi nära att nå. 4 stycken. Vad vi inte når, begränsad klimatpåverkan. Nej, den går åt fel håll. Bara naturlig försurning. Nej. Ingen övergödning. Nej. Levande sjöar och vattendrag. Nej. Grundvatten av god kvalitet. Nej. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Nej. Myllrande våtmarker. Nej. Levande skogar. Nej. Det går jättedåligt. Ett rikt odlingslandskap. Nej. Storslagen fjällmiljö. Nej. God bebyggd miljö. Nej. Ett rikt växt- och djurliv. Nej! Går också jättedåligt. Så. Då hade vi förra året så var det en till en jättestor FN-konferens på biologisk mångfald. Och som kom fram till att alla världens länder ska skydda 30% av sin natur. Och vad jag inte visste var att det har EU redan beslutat. Att 30% av EUs yta ska vara skyddad natur senast 2030. Mm, bra beslut där. Hur går det då för Sverige? Vi som är ett så framstående, så grön nation som ligger i framkant på det här området. Vi skyddar cirka 15% av vår natur. Vi skulle behöva fördubbla den ytan. Och det är dessutom så att det är ganska snevridet i fördelningen av hur det här 19% av Norrland är till exempel skyddat, men bara 7% av Svealand och Götaland. Och då är det mest vattenområden, sjöar och myrar som är skyddade. I Götaland är bara 4% av landekosystemen skyddade. Och vi är jättedåliga på att skydda havsmiljöer. Och det är också så att även om ett havsområde är skyddat, så kan man få lov att bottentråla. Och man bara, va? Är det skyddat då verkligen? Något är fel. Ja. Och hur ska vi då komma uppnå det här? Vad gör regeringen? Ja, men vi sänker anslagen för värdefull natur med 32%. Och anslaget för åtgärder för att liksom hjälpa värdefull natur sänker vi med 45%. Mm, vad bra! Det kommer gå bra därför! Vi har också ganska nyligen haft en omröstning i EU om en lag som heter LULUCF. Land Use Change and Forestry. De behöver jobba lite på sina namnförslag.
Lululul.
Ja, LULUCF. Som Sverige har varit med och tagit fram. Vi är nu ordförande land i EU. Vi har bytt regering. Så de valde att inte rösta ja till det här förslaget. Och det går ut på att EUs medlemsländer ska kompensera för utsläpp genom att öka upptaget av koldioxid i skog och mark, skydda mer natur och bruka naturen försiktigare så att utsläppen minskar. Och det tycker vår regering att nej, men det hotar skogsägarna och skogsbruken. Att de inte får göra precis som de vill med skogen.
Det är ju det här med att också fascism går ihop med patriarkat. Och då kanske de bara, åh, men vi vill så gärna vara lite mer kåta. Så vi vill gärna att världen liksom brinner. Så vi, blir liksom, så vi får ligga lite mer. Så att vi liksom blir riktigt sådär, så att när jorden verkligen är burning. Och det verkligen blir sådär apokalypsens. Då tänker de så här, gud vad nice det kommer bli att pippa just då. Och så, det kanske är det liksom. Alltså det hänger ihop.
It's all connected.
Ja, så klimatförändringarna har ju liksom, kan vi ju redan se idag med mer extremväder, värre torkor, värre skyfall, konstiga klimatsvängningar som beror på att de här jätteluftströmmarna påverkas av att uppvärmningen. Och de som drabbas värst är människor som är fattiga. Såklart. Kvinnor och flickor drabbas allra värst. De har ofta ansvar i riktigt fattiga länder att ta hand om ved och vatten. I ett torrare klimat blir det svårare. Är det mer skyfall blir det svårare. Kvinnor dominerar som arbetskraft i jordbruket men äger inte lika mycket land som män gör. Hur går det ihop? Det är oftare de som liksom arbetar med odling och så. Men de äger inte marken de jobbar på i mycket större utsträckning än vad män gör. Om det då blir en långvarig torka för att vi har kört bil till förskolan, skyldig till det, då vem råkar värst ut? Och vilka är det som släpper ut mest koldioxid? Män är svaret på den frågan. I Sverige, mäns privata transporter släpper ut dubbelt så mycket som kvinnors privata transporter. En slutsats av det här, jag bara petar lite på ämnet, för att när man börjar läsa på så bara, åh, man kan läsa på ett helt liv om det här och bara fortsätta bli så himla himla arg. Men en slutsats är att för att få någon slags ordning på det här med miljö och klimat och alltihopa och mycket annat, så behöver fler kvinnor vara med och bestämma. Det finns ändå lite goda siffror och det är att bland världens parlamentariker, det vill säga de som sitter i bestämmande församlingar världen över, så har andelen kvinnor ökat från 13,2% år 2000 till 23,4% år 2017. Så det är nästan 25%. En av fyra är kvinnor. Störst andel kvinnor sitter i Rwanda, Kuba, Bolivia, Mexiko och Sverige på en femte plats. Jag tycker det var roligt att det var inte länder man förväntade sig där. Det tänker vi också att vi är bäst.
Men det har ju idag, eller den forskningen kom inte idag, men det kom upp på också ett jättebra Instagramkonto, forskning.se, som driver webbplatsen forskning.se, som är forskning från alla Sveriges universitet, men sammansatt på ett sätt så att det är förståeligt och begripligt och lätt och kul läst, men också forskning från andra universitet. Svinbra, oberoende forskningssajt, där som visar att män som har fött döttrar, alltså som har fått en dotter, kommer anställa mer jämlik. Män som driver företag och får en dotter kommer anställa fler kvinnor och göra sin styrelse mer jämlik. Det här kommer dock inte ske direkt, utan det är en mognadsgrad, skriver de då i den här forskningen, som inte sker i fullt utvecklad förrän flickan börjar skolan. För det är då mannen först inser hur fruktansvärt det är för henne och hur mycket hinder hon får. Det är då mannen liksom förstår det. Och de har gjort, det här är en studie som har hållit på skitlänge. Alltså det är en helt gigantisk studie som har jämfört med mycket saker. Och som också visar att män som inte har fått döttrar tycker att jämställdheten har gått för långt, tycker att kvinnor inte platsar. Alltså att de skrev i studien att de är väldigt chockade över hur otroligt, alltså vilket glapp det är mellan de här två grupperna, män som har fått en dotter. Så alltså, män har ju alltid fått döttrar. Men jag tänker att om man nu inte har en dotter, om man inte har fått en dotter men är en man med makt och händelsevis lyssnar på det här, eller om man känner någon, så kan man ju liksom ta med sig att det är en ganska hög risk att man då kommer vara biased åt ett sexistiskt, manschauvinistiskt håll.
Åt ett håll som lutar åt hela världens undergång.
Precis. Kan man gå in och läsa den här forskningsrapporten som jag tror Jönköpings universitet presenterade?
Fel att säga hela världens undergång. Det kommer inga klimat
katastrofer eller massutdöenden eller biologisk mångfald som raseras. Utan det är ju vår mänskliga civilisation som kommer utsättas för svåra prövningar.
Mitt ex pappa hade någon kompis som de hade sagt så här, de bodde uppe i Luleå, för mig att det var han i alla fall. Och så var det någon jättestor skog där som de skulle skövla. Och så var han så här, nej, vill inte den vara biolog. Och så jag tror att det måste vara 50 unika arter eller någonting som ska finnas för att någonting ska klassas som urskog. Och då hade han gått ut i skogen och bara studerat liksom järnet, bara grävt upp mossor och allting och till slut lyckats hitta 50 unika arter. Och på så vis räddat hela skogen, för då fick de inte skövla den.
Nå, det är inte riktigt så enkelt. Det måste vara rödlistade arter.
Ja, men precis. Ja, men han gjorde, jag bara tänkte att jag skulle dra ihop det lite snabbt. Men han lyckades rädda hela, alltså att de inte fick skövla den. Att den blev klassad som urskog. Det var ju ett jättestort arbete. Det var ju skitsvårt. Snyggt. Såklart. Men jag tänker att man ska komma ihåg att man som liten människa också kan göra ganska mycket.
Public service, public service, public service, public service.
Ni vet när man går till frisören och man verkligen, verkligen behöver klippa sig för att
jag
man typ ser ut som, nej, jag tänkte så här, jag bara ska inleda det här med att säga att så här, rakhåriga personer kanske inte kommer förstå det här, Hanna kommer inte förstå det här, jag tänkte att jag tar det lite senare, men okej.
Okay. Jag förstår inte för att jag bara inte går till frisören.
Nej, jag tar disclaimer från början. Rakhåriga människor och Hanna kanske inte kommer förstå det här. Anywho. Hur som helst.
Ni jag vet, hör dig, Cecilia. Man... Jag hör dig.
Tack. Då börjar jag igen. Ni vet när man till exempel... Ni får jättegärna göra instick. Ni vet när man till exempel går till frisören och man verkligen, verkligen behöver klippa sig för att man typ ser ut som busken som Moses hittade när den brann. Och man tänker att det kanske var så det var egentligen. Att han hade gått i öknen skitlänge. Och så hittade han någon som såg ut som typ mig som inte var klippt och förväxlade mig med en buske och bara, åh, vad smarta saker den säger. Och att det kanske var så liksom hela den bibliska historien hände. Och som sagt, det här kanske inte folk med rakt hår känner igen sig. Det kanske bara är jag i hela världen. Eller jag och Jenny. I don't know. I alla fall, när man ser ut så och vet att bara, fine, jag behöver lägga alla mina pengar på att någon med normhår, det vill säga rakt hår, ska närma sig mitt fågelbo med en sax. Eller att en gycklargrupp ska närma sig. Alltså, det här med Hanna, det är ju att vi, ni som inte har sett oss på Medeltidsveckan, vi har ju varje år ett nummer där Hanna blir klippt med valfria föremål från oss på scen eller av publiken och sådär till Hannas mammas stora lycka.
Alltså det är inte valfria för Hanna utan det är vi andra som väljer.
Nagelsaxar, tändare,
osthyvlar,
sprättare.
Slöbrödkniv kan jag inte rekommendera.
Så kan man också hantera sitt fågelbo. Och hur som helst, hur man nu än gör, så måste man ju klippa sig. Man orkar liksom inte fastna i allt till slut. Man orkar inte hitta fler gamla sudd i håret. Man vill kanske se framåt. Man vill kunna få på sig sin cykelhjälm. Vad som helst. Ja. Och så bestämmer man sig för att gå till frisören och gör det. Och har den självklara diskussionen om att jag vill att du klipper mitt hår exakt 0 cm. Jag vill inte att du rör mitt hår. Du får inte förändra någonting, men du ska ändå klippa mig. Okej? Okay? Om man inte är Hanna och säger, vi kör det här på scen. Ja, bla, bla, bla. Och så säger frisören, absolut, jag tar bara topparna. Inte hela topparna,
jag hämtar häcksaxen.
Skriker man. Alla som inte är Hanna. Okej, okay, jag tar bara det som är slitet, säger frisören. Men det är ju liksom allt. Och efter att frisören sen har försäkrat henne om att hen inte kommer klippa mer än exakt längden mellan pekfingertoppen och första pekfingerviket, så slutar man att ge onda ögat direkt utan nöjer sig med att bara ge det genom spegeln. Och efteråt så har man total panik när man försöker dölja, att, alltså för att man vill ju inte såra frisören liksom, som ju uppenbart har klippt mycket mer än en halv centimeter och förstört allt. Och hela ens liv, så som man kände till det, är förstört. Och vem är ens den där personen i spegeln? Och så vet man att det kommer ta minst 5 år, no kidding, innan man ser ut som sig själv igen. Och man vill ju bara ha tillbaka sitt skatbo. Men man vet att det kan man ju inte få. Det som är gjort är gjort. Och nu får man bara finna sig i det. Och man kan inte bli arg på frisören, för det var man själv som gick dit. Man får stå sitt kast, acceptera förändringen och inse att när man väl har vant sig så kommer det säkert kännas bra. Det var nödvändigt. Så man kanske gråter en skvätt eller många. Man super ner sig. Man kanske hittar något fylleragg på krogen som man tvingar att säga att man är fin i håret. Och så går man liksom vidare med sitt liv. Man vet hur det ska gå till. Och sakta, sakta accepterar man förändringen. Och egentligen så visste man ju att man liksom inte skulle vara nöjd precis när man gick därifrån.
och så till slut så har man vant sig. Det här är ju en procedur som väldigt många människor känner till. Och exakt det här är det som att alla världens styrande gubbar liksom har missat. Att bara, nej! Ni har liksom en gång fattat att ni inte kan hålla alla kvinnor inspärrade. Att ni inte kan kriminalisera HBTQIA+-personer. Resa murar mot omvärlden, låta politiker eller religion styra domstolar. Och det är ju därför som vi har infört demokrati, mänskliga rättigheter etc. Men nu är det som att alla de här gubbarna fått panik och bara, "Wah! När kvinnor får rättigheter, då blir de fria! Och min homosexuella son är skitlycklig, varför fick inte jag leva som han? Jag ville också, men jag vågade inte. Och när folk får välja fritt så är det skitfå som tycker att jag ska ha alla pengar och all makt. Och då får jag inte göra vad jag vill längre." Och jag menar, det är ju fine. Det är fine att de känner så. Det som inte är fine, det är att de agerar på det. De har liksom inte lärt sig att man bara får stå ut med att nu blir det förändring och det kommer vara läskigt och jobbigt. Och jag kanske får gråta och prata ut med en kompis och supa ner mig själv, men sen får jag bara acceptera det. Och vara en del av framtiden istället för att vara en jävla bakåtsträvare som ser ut som en buske. Alltså en gång så var jag jävligt kär i en snubbe. Jag var typ 20. Och så gjorde jag misstaget att presentera honom för en tjej i min klass. Och han blev ju direkt superkär i henne istället. Och alltså som jag ville ändra lagarna och säga att de aldrig mer fick ses. Framförallt när hon kom kvittrandes om allt kul de gjorde. Och mina kompisar bara, nej men åh, vad kul, åh vad gulligt, åh. Men också samtidigt vände sig till mig och bara, åh nej, stackars dig Cecilia, jag fattar. Åh, det här måste suga. Åh, du tyckte ju så mycket om honom. Och man bara, från och med nu får ingen människa prata med någon människa överhuvudtaget. Alla ska vara precis lika olyckliga som jag. Det var verkligen det enda jag önskade mig, i princip. Men man får ju inte igenom det. Nej. Alltså, FIFA får inte förbjuda världskuppspelarna från att ha regnbågsbinde. De får ju liksom bara acceptera att nu har de skapat en världskupp. Och då kan de inte styra ifall folk vill visa kärlek. Hur stressande det än är för FIFA av någon jävla anledning. Jag säger liksom inte att FIFA blir lyckligare av att tillåta regnbågsarmbindel. Alltså, min största lycka, det var ju när min klasskompis och den här killen gjorde slut. Alltså herregud vad glad jag var. Jag firade idag liksom. Så det, och jag menar, det är helt fine. Man får vara i sitt mörkaste läge. Och FIFA behöver ju liksom inte alls tycka om Pride. Eller tycka om människors lika värde. De styrande i Iran behöver ju inte gilla kvinnors rättigheter. Knesset i Israel behöver inte tycka att högsta domstolen ska få vara en egen instans. Hovrätten här behöver inte gilla att vi använder nyord som snippa. Eller att kvinnor har rätt att bli trodda. Alexander Bard får tycka hur illa som helst om att kvinnomisshandel numera faller under allmänt åtal istället för enskilt åtal. Så att vem som helst kan väcka åtal ifall kvinnan inte har anmält. De får ju liksom hata det här om de vill. Precis som en femåring som inte vill byta till vinterjackan. Men det är ju faktiskt även bara för dem. Bryta samman och gå vidare. Det var min rant för den här gången.
Wow, bra sammanfattat.
Acceptera förändring.
Inte klimatförändring, men annan förändring.
Acceptera förändringar vi måste göra för att stoppa klimatförändringarna. De går ju
jag
in
tänker
här.
Också det, att det är väl liksom acceptera att vi har klimatförändringar. Det är väl det som är att de inte gör det. Att de inte tycker det i typ Sverigedemokraterna. De säger att vi inte har de problemen.
Om man tittar på det här väldigt noga så handlar det här väldigt mycket om pendling. Jag är för övrigt super efterhandskränkt över hur panikslagna alla blev när jag sa att jag skulle vara lite positiv. Vadå?
Blanda inte ihop Cecilia med alla. Jag var inte kränkt över något. Jag bara starkt ifrågasatte att det här skulle vara sista gången du pratade om pendling.
Jaha.
Jag var inte kränkt. Jag var bara otroligt stressad för att jag inte visste vad som skulle hända.
Ja. Ja, det blev en stor kollaps där.
Acceptera förändring, Cecilia. Ja, nej, men jag vet inte. Jag har inget mer att säga på det. Det var oerhört väl sammanfattat. Det är klart att du skulle vara sist. Jag gnäller om. Punkt, liksom. Mic fucking drop. Så vi säger tack för att ni har lyssnat på det här maratonavsnittet. Och supertack till Kristoffer som ska försöka klippa det här. Det blev en extra påskpresent till dig, varsågod. Som sagt så är det här näst sista avsnittet för den här säsongen. Och vi hoppas och vill kunna fortsätta, men det behöver vi eran hjälp med som lyssnar. Så tipsa en kompis att börja lyssna, bli Patreon. Och har ni tips på poddar som ni tycker att vi borde gästa, skriv till oss. Har ni tips på personer som borde gästa oss, skriv till oss och dem, eller ja, gör som ni vill. Men så gör vi det här tillsammans. Och så accepterar vi inte förändringen att det här skulle vara det näst sista avsnittet för podden, utan bara för säsongen.
Jag tror att om man jag vet inte om vi ska med en sån här sak, men ifall man rent ekonomiskt, om vi ekonomiskt ska ha råd att göra en till säsong, så behöver vi kanske 50 stycken till patrons. Så det är ett gäng. Så om du sitter och bara, ska jag inte? Jo, då behöver vi dig. Ifall du vill att vi ska podda, då behöver vi faktiskt verkligen dig som patron. Så att då är det bara in och kan, vill du stötta Hyckel med mer än 25 spänn i månaden, som är liksom den lägsta patron. Vi kan inte ha det lägre än så, för att patrons lägsta gräns är där. Så gå in med mer. Alltså vi skapar ju, så fort vi har ekonomi så skapar vi ju grejer. Så att det är ju, ni kommer ju få massa valuta för det.
Ta steget, bli Patreon, tipsa en kompis. Tack för oss för den här veckan. Puss och kram. Hej då.
Puss puss.
Hej.
Puss.
Hej.
Thank you.